en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson, experterna heter Lena Melin och My Råvädder. Och idag ska vi prata om partipengar. Har begreppet politiskt spel fått en helt ny betydelse? Hej Lena, hej My.
Hej Olivia.
Det har ju stått mycket Sverigedemokraterna på schemat i veckan. Jimmy Åkesson vill utvärdera vårt medlemskap i EU och så har han tappat en riksdagsledamot. Elsa Widding. Hon tycker att hon har blivit förtalad av utbildningsminister Mats Persson och andra liberaler och att hon inte har fått tillräckligt stöd från sitt parti.
Så är man en del av riksdagen, är man ledamot i Sveriges riksdag, väljer att delta på en konferens där sällskapet kanske inte är helt känt eller kan upplevas som tveksamt, då får man också ta ansvar för det.
Så du är kritisk till att hon deltog i den där konferensen?
Jag är kritisk till det, men jag är också kritisk till hur framförallt liberala företrädare har hanterat det. Därför att istället för att då framföra kritik bakom stängda dörrar som vi normalt sett gör mellan oss, så väljer man att göra det offentligt i sociala medier och dessutom på ett väldigt fult sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Och det tycker jag är beklagligt.
En gräns här och betett er fult, säger Jimmy Åkesson.
Nej, men jag delar inte den uppfattningen. Det är helt korrekt att Mats Persson beskriver det här som faktaförnekelse. Det är lite sorgligt att se faktiskt. Det är inte riktigt värdigt.
Vi står som en faktaförnekelse.
Ja, men att man säger att det inte finns någon klimatförändring tycker vi är väldigt,
det är
väldigt konstigt.
Nu blir Widding alltså politisk vilde och ökar samtidigt spänningarna mellan L och SD som vi hörde i det här klippet från Aktuellt. Hur mycket av en mardröm kan det här bli för regeringen och Ulf Kristersson, tror ni?
Ganska liten. Trots allt så har ju regeringen en majoritet bakom sig i riksdagen. Elsa Widding säger att hon i stora avgörande frågor ska rösta med regeringen och Sverigedemokraterna. Och så länge ingen mer hoppar av från den sidan så tror jag att de kan känna sig ganska lugna.
Ja, Lena, du gillar ju att prata matematik. Hur ser den ut för regeringen versus oppositionen nu i reda tal?
Oppositionen har 173 och regeringen stöds inklusive då Sverigedemokraterna av 176. Men då har jag räknat med Elsa Widding som har sagt att hon ska rösta med dem. Annars är det 175.
Ja, för Jimmy Åkesson vill ju då att Elsa ska lämna sin plats. Han kallar henne för en dålig rekrytering. Själv säger hon att hon absolut inte tänker lämna sin plats. Är vi säkra på att regeringen och SD kan liksom räkna med att Widding röstar med SD? Eller finns ändå möjligheten att de hamnar i en sån här Amineh Kakabaveh-situation som den som förra regeringen gjorde?
Det kommer de inte göra eftersom de har en större majoritet, om man nu kan kalla det. Så hennes röst är inte den avgörande rösten. Men jag tycker ändå så här att när Sverigedemokraterna nu pratar om att de har en politisk vilde och att hon borde lämna riksdagen, så Sverigedemokraterna har ju velat ha det så här under många år. De har haft problem med politiska vildar alltid. Att det här riksdagsmandatet då ska tillhöra partiet och inte personen. Men det är ändå de facto så att ett riksdagsmandat tillhör en person. Även om Jimmy Åkesson framför argumentet nu att hon är invald som sverigedemokrat, inte som Elsa Widding, så är det Elsa Widding som har det här mandatet. Och hon kan inte bli tvingad att lämna riksdagen. Även om Sverigedemokraterna ju självklart hellre hade haft det här mandatet som tillhör deras riksdagsgrupp.
Om Widding mot förmodan skulle rösta med de rödgröna så skulle det bli 174-175 till regeringens fördel under förutsättning att alla var på plats.
Så är det fortfarande, men det blir lite skakigare.
Det blir ju, marginalen blir ett mandat mindre.
Precis. Jag är ändå lite nyfiken på det här med spänningarna mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. För det var ju då inte bara Elsa Widding-situationen som fick Johan Persson och Jimmy Åkesson att skapa lite dålig stämning i den här Aktuellt-studion. Det har ju även varit utspelet från Jimmy Åkesson om att han vill omvärdera och utvärdera Sveriges EU-medlemskap. Vad säger vi om försämringen mellan relationerna den här veckan?
Nej, men det här är någonting som båda vinner på. De vill ha den här debatten om just EU eftersom det står ett steg utanför tidavtalet och det finns en tydlig konflikt med de här två partierna. Det är två ytterligheter i relationen till EU-medlemskapet. Den ena är ytterligheten positiv och den andra ytterligheten negativ. Och de ska ju in i en valrörelse nu så de vill skapa lite dynamik. Så att det var två nöjda herrar som ändå debatterade. De gillar den här dåliga stämningen. Det är bra för dem.
Let's agree to disagree och så vidare.
Men jag tror inte alls att liberalerna tycker att det här är varken bra eller dåligt. Därför att de har ju lanserat den ur svensk synvinkel dödfödda idén att Sverige ska gå över till euro. Alltså de har ju liksom försökt tända den brasan igen. Och det tror inte jag att någon vill hålla på att ägna sig åt just nu. Utom just dem. Och att Sverigedemokraterna behöver få upp sina opinionssiffror, det behöver de ju få långt före nästa års EU-parlamentsval. De behöver få det nu. Det är ju därför Jimmie Åkesson är ute på turné. Och då kan han ju vifta med det här. För det tror jag att hans väljare, eller hans inte väljare, för det är inte de han träffar, utan hans aktiva tycker det är inte bra att de så att säga återgår till rötterna att vara EU-kritiska och inte så här smyg acceptera det svenska medlemskapet som de har gjort under senare år.
Men det man kan säga är väl ändå att det är två partier här, L och SD, som står väldigt långt ifrån varandra och som ändå ska samsas om makten och matematiken.
De står inte väldigt långt ifrån varandra, för i så fall skulle de inte kunna vara i det här samarbetet.
Men i den här frågan gör de. Samtidigt får man säga att med Sverigedemokraterna, när man började skrapa på det här utspelet också, så var det ju inte så himla EU-kritiskt egentligen. Utan det handlade ju om att man skulle utvärdera, sen så var det inte så mycket mer än det. Så den här EU-kritiken, den kanske lät lite, men agerandet är ju liksom lika EU-kärleksfullt som vilken moderat som helst visade sig.
Från mandatmatematik till reda pengar, närmare bestämt partiernas pengar. My och Lena, först och främst, varför behöver politiska partier pengar egentligen? Vad använder de sina pengar till?
Det är ju enorma organisationer och de behöver det till löner, de behöver det till lokaler, de behöver det till kampanjer. Ja, de behöver pengar helt enkelt. Det är många människor som jobbar inom de politiska partierna.
Pengar för att överleva.
Ja, så de får ju väldigt mycket pengar av både stat och kommun.
Ja, vi ska gå in på det här nu. Det finns ju stora skillnader i hur partiernas plånböcker är uppbyggda. Att Sveriges största parti, Socialdemokraterna, går runt på att sälja lotter har kanske inte varit någon hemlighet. Men nu kan den typen av finansiering möjligtvis vara ett minneblott.
Tidöpartierna är överens om att se över partiernas lotteriverksamheter. Och udden riktas mot Socialdemokraterna som drar in många miljoner på just lotterier. 2021 fick partiet in över 150 miljoner kronor på sån försäljning.
Alltså, vi har ju alltid varit skeptiska till de här partilotterierna av ganska många skäl. Nu är det dessutom, tycker jag, så i ljuset av diskussioner om partifinansiering, av transparens, men också i ljuset av allt det vi vet om risker för spelmissbruk och så tycker jag det finns starka skäl för att inte partierna ska finansieras på just det sättet. Det är en gammal ståndpunkt vi har haft och nu diskuterar vi hur den utredning ska se ut som ser över reglerna och ifrågasätter om partier verkligen ska ha lotterier.
Innan vi grottar ner oss i lotterigate så måste vi syna varifrån partiernas intäkter kommer så att vi får en bra bild först. Statliga bidrag är för de flesta partierna den största inkomstkällan. Enligt de senaste siffrorna så handlar det till exempel för Liberalerna om 87%. För Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna runt 70%. Vem bestämmer hur mycket statliga bidrag partierna ska få?
Det gör en nämnd. Och de baserar ju sina uträkningar på hur många mandat partierna har i riksdagen. Nu pratar vi ju om det här om partierna på nationell nivå. Sen så finns det ju kommunala bidrag också. Och det blir då inte tvära kast utifall att parti tappar eller vinner en väldigt massa mandat under ett visst val. Utan det sker liksom upptrappningar och nedtrappningar så att de ska hinna sparka folk eller anställa folk i någorlunda jämn takt.
Det är alltså riksdagen som beslutar hur det ska se ut. Det är också på partierna alltså i riksdagen som beslutar hur stora de här pengarna ska vara. Och då kan ju vissa säga att det kan vara en anledning till att de har höjts väldigt mycket under de senaste åren och under de sen de infördes i mitten av 1900-talet.
Men att Liberalerna får 87% av sina intäkter från statliga bidrag, indikerar det att de är väldigt fattiga då?
Nej, men det handlar ju om att de har väldigt få andra inkomster. För att det där 87% är ju procent av hela inkomstkakan, så att säga. Men de är ju det fattigaste partiet. Det beror ju då för att de har minst mandat i riksdagen. Och om man tittar på vad man får, så får man 324 704 kronor
det var
per mandat. Och sen så får man ju också pengar för sin riksdagsorganisation. Så det där är ju pengar till partierna och sen så får man också pengar från riksdagen som handlar om kansliet och att anställa på riksdagskansliet. Och det är en annan summa då.
Ja, och då tar vi oss raskt till donationerna. För Moderaterna genererar donationer 17% i kassan. Från vem kommer de här donationerna? Vet man det?
Nej, den som inte donerar mer än 20 000 kronor kan göra det anonymt.
Det är ju det här systemet som handlar om att man inte ska kunna anonymt donera stora summor till politiska partier. För så var det förr i världen. Då fanns det till exempel Folkpartiet och Moderata, de borgerliga partierna, de fick väldigt stora donationer anonymt. Man visste inte var pengarna kom ifrån. Så då införde man det här systemet. Och det som Kalla fakta avslöjade förra året, det var ju att man på olika sätt försökte runda det här systemet. Att hitta sätt att donera stora summor pengar anonymt in i partikassan. Liberalerna föll på det här. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. De försökte hitta sätt, och Socialdemokraterna också till viss del. De försökte hitta sätt för att få in anonyma pengar, mycket pengar i partikassan. Ett argument för att ta bort de här lotterna, det är ju för att det är ett sätt att man vet inte vem som har donerat de här pengarna, om det går via liksom lotteriet. Men det finns ju redan, det är ju redan ett system som är utmanat, menar jag, eftersom man redan har försökt, de andra partierna också försöker runda systemet att få in pengar anonymt.
Alltså det finns ju partier här, jag försöker ju alltid få in pengar på olika sätt. Till exempel Moderaterna, så var det jättedyrt att annonsera i deras partitidning. Och det var ett sätt också att ta in pengar. Så att många bäckar små, tänker de väl. Mm.
Ja, och en liten bäck är ju medlemsavgifterna. Det är en summa på mellan 1-5% för samtliga partier.
Knappt en bäck.
En liten, liten bäck.
En minskande också i många fall.
För att de är färre medlemmar. Vi har ju också övriga intäkter. Här är lite intressant med Centerpartiet då. Det är ju 60% för dem från ett bolag som heter Randello Invest AB. 100 miljoner från det här bolaget fick partiet 2021. Vad är Randello Invest?
De har ju det här, alltså de sålde ju en massa företag som de ägde, Centerpartiet, inom mediebranschen, både tryckerier och tidningar. Och så fick de ju in en väldigt massa pengar. Och det är avkastningen av den här kapitalförvaltningen som de delvis använder i sin partiverksamhet. Och då bestämmer de ju varje år hur mycket de vill ta in i sin kassa, sin partikassa, från avkastningen från de här pengarna. Och då brukar de ta mer inför val då, eller under valår, än andra år.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Thank you.
Visst fattar man då varför Centerpartiet har en klöver som partisymbol, My?
Det är väldigt passande. Alltså det är Sveriges rikaste parti. De säger att det till och med är Europas rikaste parti och ibland säger de att det till och med är världens rikaste parti. The mind boggles inför den här
i förhållande då till någon slags folkmängd eller vadå?
Jag vet inte. Det tänker jag kanske är orimligt att det ska vara världens rikaste parti. Men alltså, Europas rikaste parti, de är ju väldigt rika.
Så rika och fortfarande så små. Det är ju lite deppigt för dem ju.
Små men glada.
Alltså jag skulle kunna säga att där staten och partiet är ett, som till exempel i Kina, så tror jag att partiet är bra mycket rikare än Centern.
Låt oss nästan hoppas det. Ja. Men nu kommer vi då till den finansiering som kan vara hotad. Nämligen försäljning och lotterier. För Socialdemokraterna handlar det alltså om 45% av intäkterna, nästan hälften. Till och med jag som inte är ett mattegeni förstår att det är nästan hälften.
Alltså 2021 var det mer än hälften.
Ja, till och med. Mm. Så 45% nu då. Men Lena, nu vill jag att du tar fram din liksom historiepekpinne här. Berätta om sossarnas lotteriverksamhet. Det här är ju en finansiering med lång historia.
Ja, de började sälja lotter på 50-talet och har gjort det som en del av sin, ja, sin medlemsverksamhet. Alltså istället för att folk stoppar pengar i en bössa eller liksom betalar utlöst för en partibulle, så har de sålt lotter. Och det här har ju, det är en ganska stor verksamhet. Det är företag som Socialdemokraterna har, det är egentligen en ekonomisk förening, det heter A-lotterierna. Och de äger i sin tur då ett bolag som sköter den här lotteriverksamheten, som heter Kombilotten, heter det bolaget. Och de tog alltså 2021 in 151 miljoner av sina totalt 329 miljoner som var omsättningen i Socialdemokraterna 2021. Från de här lotterierna. Några av dem är skraplotter, av de här fem sorters lotter som de säljer. Andra är så kallade prenumerationslotter. Det här har jag nu nyligen lärt mig, för jag visste inte det. Men då prenumererar man på lotter. Så att,
och får hem i brevlådan typ?
Typ.
Mm. Vem köper de här lotterna?
Jag frågar inte mig, för jag köper inga lotter överhuvudtaget.
Nej, jag läste ju någonstans att 2022 års mest sålda vara i Sverige var trisslotten. Det är uppenbarligen så att det är en massa människor som köper lotter. Vem är de här? Köper du inte heller lotter?
Nej, jag kommer inte heller från en tradition av en familj som spelar på någonting alls. Så för mig är det här, jag förstår inte.
Men uppenbarligen ja, det är big business.
Ja, det är 10 omgångar. Kombilotteriet är det stora lotteriet av de här som Socialdemokraterna får in pengar på. Och det är alltså så att då prenumererar man på en... Om man vill vara med i en omgång så kostar det 200 kronor. Och sen så är det 10 omgångar per år, och det är klart att man kan köpa flera satser då. Mm. Men det här som Sverigedemokraterna nu hävdar, att det här är ett hot mot folkhälsan, att speljävelen griper omkring sig på grund av kombilotteriet, det är ju helt enkelt inte sant. Att betala 200 kronor och vänta på att dimpa ner några lotter en vecka senare i brevlådan eller hur det går till, det har jag svårt att tro att trigga någon enda människa som lider av någon svag, en sån svagt spelberoende.
Men den politiska debatten kring lotterna har ju ibland varit hög och liksom det har böljats fram kritik under åren mot
det. Ja, men det är klart att det gör det. Alltså, Sossarna är ändå Sveriges största parti, och de har ju också en väldigt god ekonomi, och de får pengar från ett annat kritiserat håll, nämligen från fackföreningsrörelsen där olika fackförbund bestämmer att de ska ge ett visst antal kronor per medlem. Och det är inget konstigt att deras motståndare utnyttjar det där. Men de som köper de här lotterna kanske tycker det är jättekul. Kombilotteriet kan man vinna en miljon på.
Du får det låta som att det alltså handlar om avundsjuka och missunnsamhet från de andra partierna.
Ja, det är klart det gör.
Mm. Det hävdar de ju själva att det inte gör.
Nej, men det är ju så löjligt som man dör.
Fast samtidigt så hävdar de ju att det är det. För jag tycker att Sverigedemokraterna, Tobias Andersson har ju varit ute och debatterat. Magdalena Andersson Nanna har debatterat varandra kring det här. Och han säger ju att det är ett sätt att göra Socialdemokraterna fattiga. alltså att ge dem mindre muskler. Och jag tycker att det är intressant det här är att de inte alls kör det här politikracet som är att man låtsas att man har en anledning som inte är den sanna anledningen. Så framförallt när det är lite så här kontroversiella frågor som till exempel att försvaga sin opposition. Och att i liksom vanlig politik så skulle de ju kanske gömma det här då i en utredning som hade en översyn över spelmissbruk, hur man säljer lotter, och så skulle man inte säga att man specifikt gjorde det för att man vill komma åt sossarnas pengar. Så det tycker jag är speciellt med den debatten, att de går ut och säger det.
Men alltså jag tror att det är helt omöjligt att på statlig väg liksom hindra någon organisation överhuvudtaget att finansiera sin verksamhet på ett fullt legalt sätt om man inte hittar på att det har med spelberoende att göra. Därför att det vore ju helt absurt. Om jag vill sälja lotter och har alla tillstånd för att göra det, varför ska jag inte få göra det?
Men visst var det så att man tidigare kunde skickas till Kronofogden för att man inte hade betalt för de här lotterna, men att det har man nu ändrat från Socialdemokraternas håll.
Men alltså det då, man kan inte längre köpa dem på kredit, alltså kan man inte hamna från Kronofogden.
Nej, just det.
Ja, men om man skiter och betalar den räkningen så hamnar man hos Kronofogden, precis som alla, man gör det för alla andra räkningar som man skiter i.
Vi ska höra hur Magdalena Andersson har reagerat på det här med att regeringen vill strypa lotterierna.
Sverigedemokraterna och regeringen vill nu gå fram med ett förslag för att tysta socialdemokratins röst. Det handlar om att stoppa den finansiering som vi har, liksom andra folkrörelser via lotterier. Och att det handlar om att tysta vår röst, det råder ingen tvekan om. De är tydliga med att det handlar om att nästa första majtåg, ja det ska vara tystare. Och de vill alltså inte att människor ska ha möjlighet att gå ut och protestera på gator mot regeringens politik. När man sänker skatten för höginkomsttagare snarare än att satsa på vanligt folk.
Hon säger ju då att hon tycker att regeringen vill tysta sossarnas röst. Det är ju ändå en ganska hård anklagelse. Men som ni nu för fram, det måste ju ändå vara så att alla tänker att de gör det för att skada oppositionen.
Fast det primära målet är ju att minska spelberoendet. Sen att de dess, som Tobias Andersson uttryckte det, det sekundära, att det skadar sossarna, hade han inget emot. Det var ju fullständigt såklart.
Men M och SD har ju också lotteriverksamhet.
Moderaterna har. SD startade en lotteriverksamhet men sålde inte en enda lott enligt Tobias Andersson.
Det är ju ingen big business för något annat parti än Socialdemokraterna.
Nej, och där är det ju väldigt stor business. Så kan man förstå om de är väldigt, väldigt oroliga nu? Jag hade ju darrat
alltså,
som ett
jag kan inte förstå att svensk grundlag skulle överhuvudtaget kunna förbjuda någon människa att göra det där. Alltså jag förstår inte det.
Du tror inte att det finns någon risk att
nej,
de kommer
i så fall måste man ju hitta på. Då måste man väl säga att någon har hamnat i rännstenen på grund av sitt spelberoende, på grund av lotter. Alltså de flesta människor i Sverige ägnar sig överhuvudtaget inte åt att köpa lotter. Det har andas gammaldags. Det är omodernt.
Är det tomma hot då? Är det för att göra Socialdemokraterna nervösa? Det känns ju ändå som att de har...
Om staten skulle göra något rejält för att motverka spelmissbruket, så kanske de skulle ge sig på nätkasinorna i första hand. Eller Svenska Spel, det statliga spelföretaget, som äger en del kasinon dessutom.
Men vad skulle Socialdemokraterna göra utan de här 45%? Det skulle ju bli en otrolig skillnad för dem vad gäller finansiering.
Ja, fast vad vi har sett är ju att de är väldigt uppfinningsrika när det kommer till finansiering, och om man köper en socialdemokratisk lott så gissar jag att man i väldigt stor utsträckning gör det just för att stödja socialdemokratin, och att man får väl försöka hitta andra sätt då att göra det så att man kan betala pengar. För att de här lotterna, de är ju inte så dyra. Om man pratar om det här med transparensen, så kostar det inte 20 000 om året att köpa de här lotterna. Så att oavsett hur man gör så skulle det här ju ändå inte visa vilka som ger pengar till Socialdemokraterna. Så det är ju inte ett argument som håller egentligen hela vägen fram. Utan det finns ju andra sätt då, att man putsar in en tusenlapp om året till Socialdemokraterna om man vill det.
Även om det nu är så att Socialdemokraterna inte skickar folk till Kronofogden, är det inte en ganska, vad ska man säga, en lite sådär halvkass bild som man ändå skapar av ett parti som tjänar pengar just på den typen av verksamhet som handlar om så här spel och dobbel och lotteri?
Alltså jag måste säga att jag får inte alls den bilden. Jag får en bild av en sån här träkiosk på en trottoar där det står en tant och säljer lotter och så vinner man ett halvt kilo kaffe. Alltså jag tycker det andas väldigt omodernt, utdöende. Jag skulle säga att den här, utan att veta ett dugg om den här finansieringskällans tillväxt eller avtagande storlek, så tror jag att det är bättre om Susan hittar på något annat än lotterier. Det är inte framtidens melodi.
Det luktar ju inte ungdom och TikTok.
Nej,
det här med
verkligen
lotter.
Inte.
Mm. Nej, och en annan del av det här, det är ju att liksom hela Föreningssverige också försörjer sig på lotteriförsäljning. Och det är, har de ju sagt i den här debatten då, att man ska se över det på ett sätt som gör att man inte slår undan benen för finansieringen av alla idrottsföreningar som finns ute runt om i landet. Utan man ska bara handla om politiska partier. Och så där är ju liksom också en dubbelmoral i att man tycker att ena sidan, en del av Föreningssverige kan finansiera sig via lotter och en del av Föreningssverige ska inte kunna finansiera sig via lotter. Så att vi får väl se vad den här diskussionen landar. När de har dykt upp under åren så har de ju dött ut ganska snabbt ändå, och som Lena sa, det här lotteriet har funnits sedan 50-talet, så att den har ju överlevt en hel del politisk debatt.
Överlever den i 10 år till?
Nej, men jag tror inte att folk är intresserade av det här. Det är ju samma sak som den här
Vi har suttit och snackat om det om det här 20 minuter, så det hoppas jag verkligen att de är.
Ja, men alltså, man kan vara intresserad av att diskutera det som ett fenomen och därmed inte springa ut och köpa en lott. Jag har inte köpt en lott på 100 år. Men jag kan ändå tycka att det är intressant att prata om
det. Så har du också missat möjligheten att få ett halvt kilo kaffe gratis?
Ja, det gör inget eftersom man inte knappt dricker kaffe.
Ja, det är sant. Det har du en väldigt bra poäng. Men vad borde de få sina pengar ifrån de partierna? Vad borde de satsa på för typ av finansiering? Om de vill ha någonting som håller både för debatt och för liksom generationer framåt?
Alltså, det är svårt att säga. De skulle ju kunna höja sina medlemsavgifter, men det vill de inte.
Nej.
Därför att då tänker de att folk avstår från att gå med på grund av att det är dyrt. Man kan ju, de kan ju lägga ner ännu mer krut på att, så att säga, få in frivilliga bidrag. De kan ju fatta beslut om att höja statsbidragen och de kommunala bidragen till att öka bidragen till just de politiska partierna. Det kan de inte göra själva då, utan då måste de ju skaffa sig en majoritet för det. Men det brukar aldrig vara några problem.
Vad man kan säga om den här lotteridiskussionen är väl i alla fall att det kommer att kunna leda till lite mer frostig stämning mellan oppositionen och regeringen. Och på tal om frostig stämning så är det ju en partiledardebatt på söndag. Det är SVT, det är Team Kvartoft Holmberg som ska leda den. Och jag undrar om ni är pepp. Blir det popcorn i soffan på söndag? Vad har ni för inställning?
Halvpepp.
Halvpepp? Varför bara halv?
Nej, men på något sätt så är det så att svensk politik ligger, det är lite så här bakvatten på något vis fortfarande. Det händer inget särskilt och sådär. Jag tycker det ska bli kul att se hur Maharem Demirok klarar sig. Det är hans första.
Ja, men det är väl också typ det enda som jag tänker. Det ska bli intressant att se.
Jag är helt chockad. Jag är superpepp. Det finns ju supermycket att diskutera.
Ja, det finns mycket att diskutera. Men just så tv-debatterna tycker inte jag brukar ge så stor utdelning. Det. Särskilt inte när det inte är ett valår och det är lite sådär, de har ju inte kunnat hålla någon trevlig ton mot varandra på senaste tiden. Va? Det här med att de bara står och skriker i munnen på varandra. Jag vet inte vad man får ut av det faktiskt.
Men om ni ska få agera partistrateger, spin doctors, kommunikationskonsulter och retorikexperter i liksom två kraftpaket här, så undrar jag, vilken fråga blir det bråkigast kring? Vilken är den hetaste potatisen? Vilken borde vara den hetaste potatisen?
Alltså jag tror att oppositionen kommer att skjuta in sig på att regeringen gör för lite för utsatta, ekonomiskt utsatta hushåll i dessa tider.
Ekonomin.
Ja.
Och det vore väl ganska smart av dem, va?
Ja.
Det är ju argument och ämnen som folk verkligen kan ta till sig i de här tiderna.
Absolut. Så att det skulle, om jag var dem så skulle jag göra det.
Ja, men jag håller med. Människors ekonomi. Och sen så tror jag också att det kommer att bli en del kulturkrig. Nu kulturkrigar man ju på massa olika fronter här inom kulturen. Den här diskussionen om transpersoner ska få vara guider på Dramaten och de ska få läsa sagor för barn, det här som Sverigedemokraterna driver på ganska hårt om, och också kulturkriget kring vindkraften, alltså vilka kraftslag ska vi ha i Sverige, hur ska mixen se ut? Där finns ju också en ska vi kalla det en spricka i regeringsunderlaget, så där tänker jag att oppositionen borde rikta in sig på också.
Komma med sin kil. Mm. Vem har mest att vinna då på söndag?
Ja, det är ju Demirock. Mm. Han, jag menar, som är liksom typ utdömd redan efter snart mars, april, maj, efter 3 månader som partiledare.
Då kanske det också är han som har mest att förlora då, å andra sidan.
Han är redan på botten, han kan bara, det kan bara bli bättre.
Jag tänker också att Muharrem Demirock har mycket att vinna på det här. Sen så tror jag att Ulf Kristersson kanske har en del poäng och han skulle behöva plocka.
Alltså, han har ju träffat Zelensky och så. Kan han
det kommer vi nu att få höra en del om, tror jag.
Nej, jag träffade Zelensky häromdagen.
Det blir liksom bingo på mig om han träffat. Nej, men att han har ju varit lite osynlig och det ska bli intressant att se nu när han är statsminister. Vad har för typ av ledartröja har han i det här gänget? Det är ju, han låter ju minst av de partiledarna som han har i sitt samarbetsunderlag.
Efter det här, efter regeringsskiftet är ju här den fjärde partiledardebatten. Och han har ju hittills under de föregående hållit en ganska lågt profil faktiskt.
Är det medvetet eller är det ett misstag?
Jag tror att det är medvetet att han vill vara liksom den här tillbakadragna lagledaren i de här sammanhangen.
Den vuxna i rummet, ja, som vi brukar
precis
säga om Ulf.
Jag vet inte, kanske om det betalar sig så väl, men jag tror att det är medvetet.
Kommer han försöka dölja sprickan mellan SD och L, tror ni? Hur ska han göra där?
Det är roligt för när folk beskriver hans roll i den där konstellationen och när det blir bråk så påminner det så himla mycket om min 3,5-åring. Hon säger så här, hon sträcker ut sina armar åt varsitt håll och säger så här, lugna er barn, som hon har fått läsa i förskolan. Det känns som att det har varit lite hans roll där halvåret.
Vi ser vad söndagen kan bringa och ni lyssnare behöver inte gå och lottlösa på något som helst vis, för nästa vecka är vi ju tillbaka med ett nytt avsnitt av En runda till. Tack för idag, Lena och My.
Tack.
Tack själv, Olivia.
Och har ni någon fråga så skickar ni den som vanligt till podcast@aftonbladet.se. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.